Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och just nu sitter jag på Mannen med Svartlings kontor i centrala Stockholm. Och jag sitter här med deras vd managing partner Jan Dernestam. Kul att jag får komma hit.
Tack, kul att träffas.
Ni är ju en av Sveriges absolut största advokatbyrå. Är ni störst egentligen fortfarande?
Nej, så under det senaste räkenskapsåret så hade Vinge en något högre omsättning än vi hade. Och det var väl, går vi tillbaka 10 år så brukar vi ungefär, det var nästan lite varannan år, vem som var högst. Och nu har vi legat högst ungefär i 10 år och nu är Vinge i kapp oss. Men det har jag sagt tidigare när jag pratar med folk. Alltså, Sverige behöver minst två, gärna 3 stora starka advokatbyråer för att klara konkurrensen mot utländska byråer. Så att det där är faktiskt något som vi välkomnar.
Mm. Under coronakrisen som har varit och sådär, hur har det påverkat er?
Processerna har ju förändrats förstås. För den 12 mars så hade vi helt plötsligt 600 kontor. Vi skickade hem alla anställda och arbetade hemifrån. Sen är vi ju extremt privilegierad bransch, för att har vi en laptop och ett wifi så klarar vi att sköta i princip alla våra arbetsuppgifter. Och dessutom det segment av klienter vi arbetar med, de har faktiskt klarat sig igenom det här förvånansvärt bra. Och det räcker ju att se hur börsen går och hur bolag som nu börjar förklara att nu är det dags att kalla till extra stämma och faktiskt besluta om utdelning för året. Så att vår klientstock har klarat sig väldigt bra, vilket betyder att vi har haft väldigt, väldigt mycket att göra. Tittar man på M&A-volymer, privata M&A, alltså företagsöverlåtelser globalt, så har ju de gått ner under året. Det har å andra sidan väckts upp av, framförallt på den publika sidan, där vi ser både bud, IPO-er och alla typer av kapitalanskaffningar. Så att det totalt sett, så man kan prata om gungor och karuseller här. Vi har inte haft någon stor dipp ens på privat M&A, men den nedgång som förstås har varit ett tag på förvärvsmarknaden, den har ju med råga vägts upp av andra områden.
Men om man också ser organisatoriskt, så brukar man ju säga i advokatbranschen att äldre ska lära yngre. Hur fungerar det i dessa tider?
Ja, det är en jättebra fråga, för det är precis så. Vi har ju till och med haft en forskare som satt i 2 år, Anna Jonsson på Lunds universitet, som forskade om kunskapsöverföring på oss och IKEA. Och hela slutsatsen, för det första var att man måste ha en stark företagskultur för att det ska funka. Det var liksom kärnan i hennes forskning. Men det var ju också det här hur kunskapen flödar från äldre till yngre. Och i vårt system, man är med Svartlings kultur, är ju också att all kunskap är byråns kunskap. Vi är den enda advokatbyrån där vi delar exakt lika på pengarna, oavsett vilket kontor man sitter på, hur mycket man jobbar med. Just för att verkligen värna om att klienten alltid ska ha tillgång till den rätta specialisten. Under 2020 så anställer vi mellan 70 och 80 jurister. Vi anställer precis lika många jurister i lågkonjunktur som i högkonjunktur. För de vi anställer idag, det är våra projektledare om 3 år. Och då har världen gått igenom minst en kris till. Ser helt annorlunda ut och vi har ingen aning om hur det kommer att se ut då. Så vi måste våga fortsätta anställa. Det innebär att bara under våren nu när vi har arbetat hemma allihop, så har 40-50 jurister kommit till oss utan att ha varit på vårt kontor. Så därför har vi nu sedan ett par veckor tillbaka gått tillbaka i väldigt försiktig och begränsad omfattning till kontoret och väldigt social distansering. Sen har ju vi fördelen av att alla sitter i egna rum och man kan stänga dörren och verkligen hålla distansen. Men tillbaka till kärnan i din fråga där. Alltså, Vi hade kunnat fortsätta jobba på ytterligare ett halvår eller till och med ett år hemma till. Men det hade på lång sikt så hade det drabbat våra yngre anställda som inte får den här branta inlärningskurvan. Man tar inte del av kunskapen på samma sätt. Dessutom, det är lätt att förvalta klientrelationer. Det är lätt att förvalta alla former av affärsrelationer i en tvådimensionell värld på Skype eller Teams eller Zoom. Men man affärsutvecklar inte på samma sätt. Så hela innovationen bromsas ju upp också. Vilket ju många företag och mycket forskning har visat sig nu också har kommit fram till precis det.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Ni är ju en bransch som befinner er under en digitaliseringsprocess kan man ju säga. Har den fått en skjuts nu?
Ja, absolut. Det är väl inte bara vår bransch utan hela världen. Jag satt i en panel här tillsammans med Kjell Nordström häromdagen och han konstaterade att på 10 veckor så fick vi 10 års digital utveckling för det svenska näringslivet. Och advokatbranschen beskylls ibland för att vara konservativ och långsam och det kanske stämde tidigare. Men det är ju oerhört mycket innovation och nu pratar jag inte bara om vår byrå utan hela advokatbranschen och vi själva har ju något vi kallar MSA Innovation Lab där vi samlar all vår digitala utveckling. Vi har bland annat 3 forskare knutna dit, vi gör vår digitala egna utveckling och sen har vi en inkubator för legal tech-bolag som sitter gratis hos oss och utvecklar. Och det ser man ju, ett av dem, Pocket Law, har ju nått enorma framgångar på väldigt kort tid och ligger långt före sina affärsplaner. Mycket tack vare det som har skett nu med coronakrisen, att det blir en ökad efterfrågning på alla former av digitala plattformar. Och inte minst att vi hade tillgång till alla digitala plattformar, det har gått så bra för oss att jobba hemifrån. Men det här har ju tvingat alla att verkligen lära sig använda dem också.
Men hur går verksamheten för er i år om du jämför med i fjol vid samma period?
Vi ligger några procent, någonstans mellan 5-10% upp mot förra året.
Är du förvånad över det?
Ja, det är väl klart när jag och vår CFO satt och gjorde contingency plans här i mars för att förbereda oss för alla tänkbara obehagliga scenarier så är det klart att man kan måla världen i väldigt svart. Men har man varit med om några kriser redan med form av dotcom-kris, fastighetskris, inte minst den stora globala finanskrisen 2008, så vet vi att efterfrågan på juridiska tjänster under en kris är väldigt hög. Sen efteråt kan vi möjligen gå in i en lågkonjunktur. Så att vi var egentligen aldrig jätteoroliga för 2020, utan tvärtom trodde nog att det skulle gå ganska bra 2020. Man kan ha lite mer frågetecken för 2021 och 2022, hur näringslivet kommer att se ut då.
För ni är vad man kallar för en full servicebyrå. Ni har inte insolvens rätt va?
Ja, det vi inte har är, det stämmer, full service, men det vi inte har är konkursförvaltning. Vi har inga konkursförvaltare. Däremot har vi en stor rekonstruktionsavdelning, obeståndsavdelning, som jobbar med frågorna. Och just alltså allt från företagsrekonstruktioner till andra, jag menar, några offentliga sådana uppdrag som vi har varit inne i, Saab-konkursen exempelvis, men inte som konkursförvaltare. Men däremot där vi jobbar för, vi kan jobba antingen för banker eller vi kan jobba för gäldenärer. Eller borgenärer, förlåt. Så att, men vi har rekonstruktioner. Men det, vi har gjort, det som har gjort att vi har gått upp i omsättning nu jämfört med 2019, det är faktiskt inte krisrelaterat. Det är helt vanliga affärer, tack och lov.
Och vad är det för affärer som du ser då är på gång just nu? Och du sa ju lite här, det är börsnoteringar eller IPO-er, och du sa några andra saker också. Men vad är det något speciellt som har ökat?
Jag kan inte egentligen peka på något. Vår byrå har ju egentligen tre ben. Ungefär i grova drag så har vi en tredjedel av våra intäkter från envar av tvister, transaktioner och sen specialistärenden. Och tvistesidan har ju alltid mycket att göra. Vi har den största tvistlösningsavdelningen och de jobbar ju väldigt, väldigt långsiktigt. Så det är klart att några huvudförhandlingar ställdes in, både domstolar och skiljeförfarande, beroende på att parterna inte kunde träffas under våren förstås. Nu har man förhoppningsvis jobbat fram digitala lösningar även för det. Sen kan man ju av processtaktiska skäl ibland se att en motpart säger nej till en digital förhandling för att man vill förhala processen. Men så tvister har vi väldigt mycket att göra, och mycket av det de har jobbat med under våren det är att förbereda stora huvudförhandlingar antingen i höst eller 2021. Eller deras kalender är enormt lång pipeline. Tittar vi på transaktionssidan så har det varit förvånansvärt. Vi trodde ju att den privata M&A-marknaden skulle dö totalt, och som jag sa, globala M&A-volymer har gått ner. Men det är inte i närheten av de skräckscenarier som många trodde. Vi gör mycket privata M&A också. På den publika sidan, som jag nämnde, börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, bud som har också framgått av media, alltså utköp från börsen. Och sen inte minst alla våra specialistgrupper också. Arbetsrätt har haft mycket att göra förstås, mycket med de här nya permitteringsreglerna när de kommer. Det är väl egentligen det enda som var krisrelaterat. Sen har vi väldigt mycket miljö, IP, skatterätt, konkurrensrätt inte minst har också varit väldigt mycket. Och det är kul för våra specialistgrupper. Tittar vi innan finanskrisen 2008, då var de support åt våra transaktions- eller tvistavdelning. Medan sen finanskrisen så hände någonting där, så att vi gjorde en marknadsförflyttning på specialistsidan, så att de jobbar med oerhört mycket mer komplicerade specialistfrågor. Så att idag, det är självklart, de kan hjälpa till i en M&A-affär också, men de påverkas inte av en nedgång i M&A-marknaden längre, så som man gjorde innan 2008, utan vi har väldigt, väldigt mycket stora projekt på exempelvis miljö- eller konkurrenssidan som inte har med transaktioner att göra.
Er Asienverksamhet som flyttade, vad är det ni har gjort egentligen?
Vi kommer att flytta vår verksamhet i Asien till Singapore. Så vi håller på just nu. Vi skapade nu vårt första nya dotterbolag i Singapore den här veckan faktiskt. Och 1 januari slår vi upp portarna i Singapore om coronasituationen så tillåter. Så att vi flyttar all den tvistlösningsverksamhet som vi idag och sedan många år tillbaka har i Hongkong, flyttar vi till Singapore. Vår verksamhet i Shanghai som var med på corporate-sidan, den kommer vi istället hantera från en China Desk i Sverige med hjälp. Och flera av våra kinesiska jurister, de flyttar från Shanghai och sätter sig på vårt kontor i Malmö där vi hanterar det ifrån. Och sedan så hanterar vi det med hjälp av våra kinesiska vänbyråer. Men som sagt, tvistlösningsverksamheten, anledningen till att vi flyttar den, det är att och det här beslöt vi faktiskt redan förra året, så det var långt innan coronasituationen. Det var till och med före de senaste kinesiska interventionerna i Hongkong. Utan det var att Singapore blir en starkare och viktigare plats för framförallt internationella skiljeförfaranden än Hongkong. Och nu känns det ännu bättre. Det är väldigt sorgligt det som sker i Hongkong, både politiskt och inte minst hur de har drabbats av corona. Men framförallt det sätt som Kina inte upprätthåller det de skulle göra enligt avtalet från 97. Så det är en risk att Hongkong tappar väldigt många utländska företag nu. Men det visar sig att vi var ute i god tid när vi beslöt om det för ett år sedan. Men som sagt, vi är väldigt nöjda med det, och det kommer att stärka vår tvistlösningsverksamhet. För vi har ju en tvistlösning. Det är ju den verksamhet där vi jobbar helt gränslöst över hela världen, även med tvister som inte har något med Sverige att göra. Så våra partners och biträdande jurister på den avdelningen, de jobbar ju helt seamless mellan vårt kontor i Moskva, Sverige och nu då snart Singapore också. Så vi kan hantera alla de här stora internationella tvisterna.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Anställningsmässigt så sa du, vi har inte sparkat någon. Alla har haft lika mycket att göra. Och hur har du tänkt där kring att det ska förbli så när krisen till exempel slog till? För då hade ni flera personer som var biträdande jurister som var på väg in till exempel.
Alltså vi gick hem torsdag den 12 mars gick vi hem för att testjobba. Vi är alla ju vana att jobba hemifrån, men alla 600 hade inte gjort det samtidigt. Så vi ville testköra våra IT-system. Så att under helgen där, den 14-15 mars, beslöt vi att nu kör vi på hemma. Och få hade väl kunnat tänka sig att vi fortfarande i september skulle göra det. Men redan på måndagen där så skickade jag ett mejl till alla våra 600 anställda och sa att Manne med Svartling har aldrig sagt upp någon av arbetsbrist. Vi kommer inte att göra det nu heller. För vi ville säkerställa att världen var så stökig ändå. Det var ju ganska obehagliga känslor då. Allt var svart. Börserna dök 8% per dag och det var börsstopp hit och börsstopp dit. Och alla målade upp det ena värre scenariet än det andra. Så vi ville i vart fall att våra anställda skulle veta att det kommer inte hända något med min anställning oavsett vad som händer. Och det mejlet hade en väldigt stor effekt på, ja men en stressad person levererar inte, så är det. Man måste känna sig komfortabel och verkligen ha en bra plattform att stå på för att orka leverera och orka arbeta. Så att och det var ju inget jag skickade enbart för att lugna, utan vi står ju för det. Vi har aldrig gjort oss av med personer om marknaden går ner, och det vore inte så begåvat att göra det som advokatbyrå. Och samma sak, vi skulle aldrig dra ner på anställningen i en kris. För att, som jag nämnde tidigare, de vi anställer idag, det är våra projektledare om 3 år. Och som jag sa, vi vet inte hur världen ser ut. Och det kan vara frestande kortsiktigt att dra ner på antalet anställda för att spara pengar. Men den kostnaden blir väldigt mycket högre och jämfört med den förlorade intäkt vi får för att vi inte har tillräckligt med folk när julen börjar snurra igen. För det är någonting vi vet, så är det att solen börjar ju faktiskt skina igen efter det regnet.
Du sa precis här innan att efter finanskrisen så var det som att de specialistverksamheterna bröt sig loss liksom, och hamnade liksom på egna ben så att säga. Vad kan man tänka framöver att den här krisen för med sig liksom organisatoriskt, eller är det något annat område som kommer bli mer och mer fokus på, eller kan du spå någonting där? Vad kommer hända efter?
Alltså den stora påverkan, det är väl vårt sätt att arbeta. Vi hade ju redan, jag har snart jobbat här i 25 år. Och det sättet vi arbetar på idag, det är ju totalt natt och dag jämfört med 1997 när jag började. Mycket modernare processer. Vi har en digitalt ansvar i varje verksamhetsavdelning med uppgift att titta på varje arbetsmoment vi gör. Vad kan digitaliseras? Vad kan automatiseras? Hur kan vi använda AI här? Hur kan vi automatisera processerna? Och allt det som vi nämnde här nyss, det har ju skyndats på något enormt. Så det är väl det stora takeawayen från det här. Vissa spår att vi kommer att arbeta hemma mer. Jag tror också att vi kommer att... Men det är ingen... Vi hade en väldigt flexibel syn på om våra anställda ville arbeta hemma redan innan. Däremot så tror jag att attityden möjlig... Förut var det lite mer inom citationstecken. Jaha, du jobbar hemma. Nu inser alla att man är faktiskt ofta mer produktiv till och med i hemmiljö än vad man är på arbetet. Men för vår del kommer det inte att leda till att vi downsizar kontoren eller något. Och det är en debatt som pågår nu. Där inte minst fastighetsbolagen då ivrigt påpekar att kontoren kommer att överleva det här. Och ur vår perspektiv så har de helt rätt. Vi är ju snarare tvärtom glada nu, för alla våra anställda i princip sitter i egna rum så man kan stänga dörren, och vid en pandemi, ja det går och faktiskt att vara på kontoret och socialt distanserat. Men det är klart, flera verksamheter kommer nog att se betydligt mer av hemarbete, men... Jag tror ändå den stora takeawayen är nog tekniken och digitaliseringen.
Vi lyssnade faktiskt samtidigt på en forskare här på ett seminarium som Handelshögskolan höll. Vi kommer in på det alldeles strax. Han pratade om att stressnivån inom advokatbranschen har gått ner något enormt. Ni är ju liksom en bransch som har varit behäftad med stor andel stress, liksom stressrelaterade frågor och sådär. Är det något som du personligen har märkt också?
Ja, det tycker jag. Både om jag ser på mig själv och inte minst våra anställda. Och den här forskaren Jens Näström som du nämnde, vi anlitade honom faktiskt själva rätt tidigt under kris, redan i mars-april. För vi ville säkerställa att vi gjorde allt vi kunde för att våra anställda skulle ha en säker och hållbar arbetsmiljö även hemma. Inte bara att man har en skärm, tangentbord och en skön stol, utan att man också faktiskt mår bra rent psykiskt. Det kan vara rätt påfrestande att sitta både för de som bor ensamma och lika mycket påfrestande på andra sätt för de som kanske hade barnen hemma eller sitter med respektive som har ett liknande jobb om man ska ha 2 telefonkonferenser vid köksbordet. Så vi anlitade Jens och han intervjuade nästan alla våra anställda och drog slutsatser och hjälpte oss. Hur kan vi bidra både i vårt sätt att arbeta, vårt sätt att lägga upp projekt och så vidare för att det ska fungera med digitalt ledarskap? Men många upplever en betydligt lägre stress. Man har ju inte en inställelsetid på samma sätt. Har man möte på Teams, Zoom, Skype. Sen å andra sidan är ju nackdelen. Man kanske betar av ett möte i timmen 8 timmar i rad. Och är rätt ont i kroppen efter ett sånt pass. Men om man verkligen tänker till lite. Och ser till att man blandar Zoom med faktiskt lite telefonkonferenser. Man kan ta en lång promenad samtidigt. Själv reser jag annars 100-120 dagar per år. Och det är klart att det frigör enormt mycket tid. Nu jobbar man ju när man reser också. Men det är klart att den här transaktionstiden, taxi till flygplats, tåg till flygplats, allting runt omkring, incheckningskör, frigör tid till mycket annat som jag absolut har behövt nu. För även om allting har gått bra i den här branschen och vi har haft mer att göra än någonsin, så är det klart att vi var ändå tvungna att vara det utslitna uttrycket att prepare for the worst and hope for the best. Så vi var ju förberedda för att marknaden skulle krascha fullständigt. Så det är klart att sånt tar väldigt, väldigt mycket tid. Men jag skulle på, så ur ett eget perspektiv och även när jag pratar med företrädare för våra klienter, så är det många som säger att de har aldrig jobbat så mycket som under den här våren, men de har aldrig haft så låg stressnivå som under den här våren heller. Sen tycker jag också att hela näringslivet faktiskt har blivit lite mer empatiskt och lite varmare. Ja, absolut. Jag menar, hur många mejl har man inte avslutat under den här våren med take care? Då hade väl klienter och utländska advokatkontakter och allt annat undrat vad håller han på med? Nu har det varit hur mår familjen? Och sitter man på Zoom-möten, alla jobbar hemma, man kan sitta och snika in, vad har de i bokhyllan där bakom? Så att det har blivit väldigt mycket mer personligt på ett väldigt positivt sätt.
För jag vet när vi pratades vid senast, tror jag, för något år sedan, så pratade du om att liksom, det var något brev i London som cirkulerade om att hela näringslivet borde sakta ner. Alltså när man pratar om er verksamhet till exempel, så var det så här, visst, vi kan försöka jobba lite mer hållbart om man säger så, men vi måste ju leverera på vissa premisser hela tiden. Och nu liksom hela näringslivet är ju väldigt hårt och det går ju väldigt snabbt. Kan coronakrisen på sikt liksom lugna ner hela näringslivet, tror du?
Jo, alltså jag tror inte vi jobbar mindre, men förhoppningsvis kan vi jobba hälsosammare. För vi har ju under våren också, vi har alltid kurser i mindfulness och stresshantering och annat. Men vi har ju accelererat det. Det är också något som vi har under våren gjort så att våra anställda kan faktiskt jobba mer med den typen av frågor. Hur levererar jag här och nu och hur kopplar jag av inte minst? Och hur hanterar man stora projekt i både rent projektledarmässigt men inte minst hur man hanterar sin stress? För vi kommer aldrig komma ifrån att konsultbranschen är krävande. Det är väldigt många timmar. Uppsidan och andra sidan är att det är en väldigt fri bransch. Om man har integritet nog att kunna lägga upp sin dag som man faktiskt kan göra om man planerar lite. Men jag kommer ändå tillbaka. Jag tycker det har blivit mer empatiskt, mer sympatiskt, mer personligt. Och förhoppningsvis leder det. Vi kommer aldrig kunna jobba mindre, men vi har ett projekt på Malmö Sacken. Vi kallar den hållbara arbetsplatsen. Och det har allt från arbetsmiljö till HR-frågor. Mångfald givetvis, både vad gäller jämställdhet och etnisk bakgrund och annat. Så jag tror att allt det kommer också skyndas på förmodligen av det här. Och det kallas ju ofta lite nedlåtande mjuka värden. Det är ju affärskritiska värden. Det är ju fånigt att kalla den typen av värden för mjuka värden. Mer affärskritiska personliga värden och hur tar vi hand om varandra och hur, som jag har sagt, dessutom nu om det här kommer att fortgå ett tag, hur man hittar en hållbar affärsmodell, hållbar i betydelsen, så härdar ut en 1 eller 2 år lång pandemi. Vem vet hur lång tid det tar. Men också hållbar att kunna klara av att vara i en krävande miljö som är nu. Och där tror jag att uppvärmningen där och växla hemarbete och kontorsarbete kan spela en otroligt viktig roll.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud.
De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se, och Karla stavas med C. Tack så mycket till Karla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Tillbaka till det här seminariet. Det Handelshögskolan har initierat en ny utbildning där man för första gången, va, ska ha en utbildning i just advokatbyråer, hur man leder advokatbyråer. Och du har varit med där i advisory board, vet jag. Vad, liksom att någon utifrån tar de här stegen, vad säger det om branschen och vart den är på väg?
Dels finns det några som har gjort skräddarsydda utbildningar, bland annat via Handelshögskolans Executive Education. Men det är väl den första gången som de sätter upp ett program på EXA där på Handelshögskolan i Stockholm. Men det visar också att det finns en efterfrågan på ledarskap. För 25 år sedan kanske inte ledarskap, ja, men jag tänker tillbaka till när jag började. Då var det lite mer peka med hela handen och stå och bocka och buga med mössan i hand som ung anställd fånig bitris. Men idag så är det ett oerhört mycket mer professionaliserat ledarskap. Våra anställda med all rätt kräver ett modernt ledarskap, ett empatiskt coachande ledarskap som inte är någon slags kvarleva från en militärisk peka med hela handen. Och där tror jag Handelshögskolans program nu kommer att vara väldigt, väldigt bra. För det, dessutom så, jag menar, ren ledarskap och affärsteknik, men de plockar också in lite mer makrosyn. Det finns andra, jag har själv gått ett sånt program på Harvard till exempel, och det finns flera av de stora universiteten runt om i världen som har hur How to Lead a Professional Services Firm. Så att det finns tidigare, men efterfrågan, och det tror jag faktiskt Sverige ligger väldigt långt fram, för att arbetsmiljöfrågor är ju någonting som vi sedan väldigt många år, skulle jag påstå, är ganska ledande på. Och i synnerhet Sverige, som varumärket Sverige förknippas ju väldigt mycket med hållbarhet. Så jag tycker det är något som svenska näringslivet verkligen ska tillfället i akt och utveckla ännu mer, så att vi kan stärka ledarskap ännu mer för alla svenska företag.
Om vi pratar här om ledarskap, du sitter också i juryn för årets ledare. Hur många år har du suttit där?
6 eller 7 år tror jag.
Kan du se någon röd tråd utan de ledare som har valts ut?
Ja, du. Oj, spontant vad som dök upp i huvudet när du sa det för mig var karismatiska, empatiska, starka ledare som är mer ledare än chefer.
Ja. Och vad är skillnaden där, skulle du säga?
Mellan ledare och chef? Alltså chef, då lite grovt förenklat, men chef är väl kanske antyder att det är ett lite mindre modernt ledarskap med någon person som inte är speciellt inlyssnande, som just pekar med hela handen. Medan ett ledarskap är att man kan vara både informell och formell ledare samtidigt. Faktiskt, för mig är ledarskap det absolut viktigaste där. Det är ju det coachande och entusiasmerande inslaget. Att man faktiskt får folk att prestera mer än vad de själva skulle kunna gjort utan ett ledarskap.
Du har ju förmodligen, förhoppningsvis, själv blivit en bättre då ledare än sen du började. Vad skulle du själv säga att du har förändrat?
Oj, om jag har blivit bättre eller inte får du fråga mina kompanjoner om. Och vi har ju en väldigt speciell form av ledarskap. Vi är ju väldigt noga med att jag inte ska springa runt och tro att jag är en vd, utan vi har ett värdedrivet ledarskap där alla våra 82 partners är med och äger byrån. Skulle vi ha en vd som pekar med hela handen och bestämde allting, ja, då blir det ganska snabbt tjänstemän av det. Vi vill ha självständiga entreprenörer som kommer ihåg att man är arbetsgivare, man ska vara projektledare, man ska också vara specialist i korridoren och man ska inte minst vara entreprenör. Så att ur en ägarledd organisation, ett partnerskap som advokatbyråer och andra, många andra konsultfirmor är, så gäller det att ha lite mer balans där mellan effektivitet. Självklart måste vi ge ett mandat till en person som leder en ägarledd konsultverksamhet att fatta beslut för att hålla effektiviteten uppe. Men vad gäller stora strategiska beslut, värdebeslut, beslut som påverkar företagskultur och annat, då måste, i vårt perspektiv är det otänkbart att göra något annat än på delägarmöte. Då vill vi ha med oss alla, så att alla köper in i det här, så att man får med sig våra grundläggande värderingar som ligger till grund för allting det vi gör.
Har du förändrats på något sätt?
Jag gillar aldrig när man ska sitta och recensera sig själv, men jag kan väl ha en förhoppning. Nu har jag suttit väldigt länge på den posten. Jag har suttit i snart 10 år. risken när man sitter länge på en post är att man blir väldigt uppfylld av sig själv och glömmer att det är inte man själv som är speciell, utan det är den roll som gör att man möjligen kan få en speciell position. Jag tror att det är alltid en risk att tappa ödmjukhet och bli en arrogant bastard där efter några år. Så att, utan att recensera mig själv, så har jag en förhoppning om att man fortfarande ser på världen med en viss ödmjukhet och inkluderar alla partners i allting det vi gör. Det hoppas jag.
Jag säger tack till dig, Jan Dernestam. Ska man säga managing partner eller vd?
Jag säger managing partner, för det illustrerar bättre vad man gör.
Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rothstein, som idag har varit och intervjuat Mannheim & Swartlings managing partner Jan Dernestam. Vad det gäller andra advokatbyråer så har jag gjort en rundringning, och bilden som han målar upp bekräftas på flera håll. Man har haft ett starkt 2020 och i många fall då starkare än 2019. Det är förstås inte så konstigt i en kris som kommer väldigt fort, där man måste göra en massa nya saker som man aldrig har gjort tidigare i näringslivet, att man behöver juridisk rådgivning. Affärsvärlden gör som enda institution, vad jag vet, och har gjort det i kanske 15, 10, 20 år, ringat in den affärsjuridiska branschen. Vi har gjort en otroligt lång genomgång där vi går igenom varje byrå och deras intäkter, hur mycket varje delägare drar in till byrån, hur jämställdheten ser ut och vad man tror framöver kommer hända. Detta är det senaste numret utav tidningen Affärsvärlden som kommer ut nu, när podden kommer ut också. En sak som är bra att veta är för de som är väldigt intresserade utav det här och vill fördjupa sig i varje byrås liksom detalj också. Då kan man beställa en branschrapport från oss, och det är inte jag som just säljer den, men jag har varit med och tar fram den tillsammans med en statistiker och en researchperson här. Men vill man beställa den så ska man höra av sig till Stefan Andersson på King Street Media, och jag säger hans mejladress här. Det är stefan@kingstreetmedia.se, så får man mer information. Om man är intresserad av att få veta hur hela branschen har gått. Över 60 byråer är med där. Med detta säger jag tack, och vi hörs om en vecka. Håll ut!